psykiatrikerna.
So when you talk about what people value, they value being as far from pointless misery as possible.
Hej och välkomna till psykiatrikerna med mig Simon Kjag och min kollega Anders Hansen. Och det där var Sam Harris, författaren som har studerat filosofi vid Stanford och disputerat inom neurovetenskap vid UCLA.
Och Sam Harris är en uppmärksammad filosof och intellektuell får man väl säga, som har engagerat sig inom många områden. Men som har pratat, han är ateist, det han har gjort sig känd för, men, och han har också pratat om hur vetenskap kan hjälpa oss med moraliska frågor. De flesta tänker nog att vetenskap kan bara presentera hårda fakta som kring celler eller sjukdomar eller atomer eller universum eller sånt. Men moraliska frågor, det kan vetenskap aldrig säga något om. Det har man lämnat över till religion i hög utsträckning. Och det tycker inte Sam Harris. Och han har skrivit en bok om det som heter The Moral Landscape, eller Moralens landskap på svenska.
Precis, och på många sätt likt faktiskt Richard Dawkins som vi har intervjuat i en tidigare podd som också är ateist, så är Sam Harris knivskarp ska jag säga i sin rationalitet och kanske också lite kontroversiell faktiskt i både det han har sagt och det han har skrivit. Men jag kom precis hem här från Åre och reflekterade över att många av de saker som har varit kontroversiella fram till ganska nyligen är ju inte längre kontroversiella. På samma sätt så kan vissa saker som vi inte har tyckt vara kontroversiella faktiskt bli kontroversiella väldigt, väldigt snabbt. Och för att återvända till Åre nu så ser man i backarna så är ju, alltså alla i backen har ju hjälm nu för tiden. Och den förändringen måste ju ha gått på 1-2 år bara.
Ja. Jag tror att det har gått kanske tagit 5-10 år, men visst är det så. Det har slagit igenom snabbt. Och vår kunskap och förståelse om hjärnan har, och hur sårbar den är inte minst, har liksom fått reella konsekvenser i samhället och får det snabbt. Då.
Exakt, så man undrar lite om, kan det vara så att den här enorma vurmen för neurovetenskap hjärnan faktiskt får sitt manifest i det faktum att vi nu använder hjälm i backen i Åre. Och jag måste säga att på den veckan vi var uppe i Åre så såg jag en person utan hjälm. Jag känner mig så fruktansvärt provocerad av den här personen.
Det är socialanmälan på den nästan. Det här, Sam Harris, något som jag tycker är talande för honom är hans extrema logik, som du säger. Han är extremt logisk och han resonerar tydligt i vad går att följa varje steg verkligen. Och sen är han ju filosof i grund och botten och personligen så har jag alltid tyckt att filosofer är bra på att ställa en massa frågor, men de är inte lika bra på att besvara dem. Sam Harris gör i alla fall ett seriöst försök att besvara ett antal av de här grundläggande stora mänskliga frågorna på ett logiskt sätt. Och så kan man tycka, precis som du säger, att en del han kommer fram till är kontroversiellt, men han gör ett seriöst försök i alla fall.
Ja, och det han framförallt menar, det är ju att vetenskapen eller den vetenskapliga metoden faktiskt kan försöka besvara den här typen av frågor som rör sig mer åt det subjektiva. Annars har ju vetenskapen ofta sysslat sig med den objektiva verkligheten och våra inre upplevelser är på något sätt fångade i den här subjektivitetens fängelse. Men Harris menar att det faktiskt finns möjlighet att studera sådana subjektiva saker som medvetande och moral.
Many people seem to imagine that there's something about studying the physical world in physics and biology and the rest of the hard sciences that leads inevitably to the conclusion that there are no other facts apart from the facts put in terms of atoms and fields and cells and the other constituents of matter. But it should take a moment to recognize that this is obviously untrue. There are also facts about the subjective experience of conscious creatures. And this is obviously extends beyond human beings, but let's just talk about human beings for the moment. So there's a range of possible experience, and the experiences of conscious human minds are clearly dependent on the material world in some way. We don't entirely know how consciousness arises in the brain at the moment, but the fact that brains are involved is pretty much undeniable. The subjective lives of human beings admits of objective claims about what is the case. So you can make objective claims about the subjectivity of humans or any other conscious system. And, you know, one example I give is, you know, what was John F. Kennedy, the U.S. president, thinking when he was shot, or the moment before he was shot? Well, we will never know, right? It doesn't matter whether we can get access to these facts. We know that there's a fact of the matter as to whether he was thinking about string theory or thinking about what would happen in a Trump administration in the year 2017. We know he wasn't thinking about either of those things. It would have been impossible for him to think about those things. So you can make objective claims about the subjectivity of conscious creatures, even if you can't get access to the data, right? So the division between objective and subjective is not what many people think it is. It's not the boundary between where science can work and where it can't.
Och enligt Sam Harris så kan vetenskap säga något om moral och inte bara förklara hårda naturvetenskapliga fakta. Så kan man ju sammanfatta det här.
Precis, han vill liksom bygga någon slags vetenskaplig moral som syftar till att maximera well-being eller välmående eller välbefinnande.
Och välbefinnande kan förklaras utifrån neurovetenskapliga termer. Då välbefinnande faktiskt är någonting som sker i hjärnan. Och kan vi lära oss mer om hjärnan så kan vi lära oss mer om välbefinnande och därigenom säga något om moral. Så ska man också kunna se det. Ett resonemang som jag funderat på lite grann, det är hur vi bär oss åt mot djur. Och om man tar till exempel kalvar som vi föder upp i fabriker där de inte får se sin mamma eller andra kalvar, så håller man dem i en box där de inte får röra på sig någonting, därför att då blir köttet mört, och sen så för man dem till slakten och så slaktas de. Så det enda de här djuren ser under sitt liv, det är en liten box som de står i. De får inte se några andra individer av sin egen art och de får inte röra på sig och göra någonting sånt. Och det här är liksom ett beteende som vi har kunnat rättfärdiga, därför vi har sett på djur som tanklösa maskiner som ändå inte kan känna någonting. Men nu visar ju neurovetenskap att kalvar och andra djur har ganska komplexa emotionella känslor. De kan känna sorg och saknad och annat. Och det är ett konkret exempel på hur vår förståelse för hur vår egen och andra arters upplevelser bör i alla fall påverka vårat egen inställning till olika saker och till vår egen moral.
Ja, men det där är jätteintressant, jag menar din reflektion där, och det jag förstår på Harris är ju att han menar att det finns faktiskt vissa handlingar som på gruppnivå mätbart leder till ökat eller minskat välbefinnande. Och han definierar moraliska handlingar som de som faktiskt bidrar till ökat välbefinnande.
If we're going to talk about human values and morality and what constitutes a good life, I think we are at bottom talking about human well-being, and the definition of well-being or what constitutes it is open for continuous conversation. There's not a clear definition there, and it's probably always changing as we change and as the constituents of human happiness become more refined. But there's no question that there's a difference between excruciating and pointless misery and sublime experiences of beauty and bliss and connection to other conscious beings. And there's a spectrum there, and we know we want to be, you know, on one end of it rather than the other. And the variables that cause us to move left or right on that spectrum are things we can understand to a greater or lesser degree, and it's important that we understand them, because ignorance of reality causes us to make choices that will reliably undermine our well-being. And so when you talk about what people value, they value being as far from pointless misery as possible, and they value the freedom of attention that comes with that. They value creativity and love and connection and civic order and having their intellectual interests gratified, and that only comes once you get a certain distance from just, you know, internecine conflict between strangers, you know, civil war, and you have to get a distance from pandemics that you know kill children in their cradles and you know, bereave their families. And so this is not, it's not rocket science at the grossest level. We know what is a good or bad move with respect to human well-being. And, you know, having cholera in the water or having armies advancing on non-combatant populations in the near distance, we know those are bad things. And so, and to say that we can't understand any of this scientifically, that this is all just a matter of something that we make up for ourselves culturally, it's manifestly untrue.
Och det här tycker jag är så himla intressant, för att som jag förstår här, det han säger här är ju att vi har gått från att ha religioner som definierar vad som är rätt och fel, som definierar våra värderingar. Sen har vi liksom imploderat i det här postmodernistiska vakuumet där liksom ingenting verkar egentligen spela någon roll. Och nu menar Harris att det som faktiskt kan fylla det här tomrummet, det är en moral byggd på vetenskap som visar vad som faktiskt kan öka välbefinnande.
Ja, det är jätteintressant. Det har nog uppstått lite grann ett vakuum efter att vi blivit allt mer sekulariserade. Religionen har haft monopol på att liksom sätta moraliska värderingar i samhällen. Och nu när vi blir mindre religiösa så uppstår ett tomrum där. Jag tänkte på det vi diskuterade tidigare på om att vi har ett behov av andlighet. Det finns ett mänskligt behov av andlighet där människor som är andliga upplever ökad livskvalitet. Det visar gång på gång på gång. Och andlighet, och det är naturligtvis det som religion då har tappat in på historiskt sett. Och nu så behöver vi, nu när vi blir mindre religiösa, så behöver något annat ta över den rollen vad gäller. Och då vänder sig en del i alla fall till vetenskap, och inte minst då neurovetenskap, som kan förklara något om vilka vi är, liksom, basala mänskliga frågor. Och även moral. Och personligen så tycker jag att det är mycket bättre att man utgår från vetenskapligt perspektiv när man bygger liksom, ett tankegods kring moral och etik, än att man gör det kring ett religiöst. Det är min åsikt.
Ja, men det är sant. Vissa vänder sig till vetenskapen, andra vänder sig uppenbart mer till fundamentalistiska rörelser. Så att det finns väl en rörelse just nu åt båda håll, så att säga. Men frågan är då vad Harris tycker om det här med att man ska optimera välmående och att det är grunden för en vetenskaplig moral.
It's important to specify that my definition of well-being is not rigid. In fact, it really demands that we perpetually remain open to refining our thinking about what constitutes well-being. And so the crucial thing is to have some error-correcting mechanism whereby we can continue to remain open to better ideas and new data and just new experience. There are frontiers of experience that we haven't crossed, and in fact we will never cross. You know, there's a functionally infinite number of possible experiences, that will be only open to minds suitably composed. And so, you know, if we begin to extend the range of conscious experience by integrating ourselves with some advanced artificial intelligence in the future, that who knows what we will discover and who knows what will constitute well-being in that circumstance.
But isn't that actually to some extent a problem? I mean, because my understanding is that you argue that we could have this sort of consequentialistic perspective on morality. Doesn't it open for an opportunity for people to argue that whatever the actions they are taking are morally right in relation to the consequence of their acts?
Well, yeah, they can always say that, but it's in many cases obviously untrue. Right. So this is why the analogy to a landscape, I called it the moral landscape, the analogy, I think, is fairly precise in the sense that if you imagine a landscape with various peaks and valleys, it's obvious that there may be many different peaks and they may be equivalently high. Right. And if it's foggy, you know, you may not be aware of how close you are to a peak. Or you may get to a place where you think it's a peak, it's a high spot, it's higher than you've ever been, but then the fog clears and there's more mountain in front of you. So even if there is a diversity of high points on this landscape, which is to say there are different and irreconcilable ways to live that are equally good in every way we can think of things being good, That may be the case. So I'm not saying there's one human culture that is better by definition than every other. There could be equivalents, but still there are low points on this landscape that are obviously lower than any of the high points. And when you've descended into one of those valleys, it becomes increasingly obvious, and it becomes impossible to argue that this is as good as anything else on offer. You know, it's impossible to argue that the Islamic State is, you know, that the life under it is as good as human life can get. Now, what they can argue, and this is a problem with religion, is that if you believe in the next life, if you believe in paradise, if you believe that hell awaits unbelievers, well, then they can argue that, listen, human life doesn't mean anything when put on the balance against eternity. What you have here is a test that will take you, you know, 70 some odd years, if you're lucky or unlucky, depending on your view, to take. And if you get it right, you will have an eternity of happiness after death. If you get it wrong, you will burn in fire for eternity. If that's true, if we live in that kind of universe, well, then of course the only thing that matters is whether you get your beliefs right, and whether you're on the winning side of that contest with your own ignorance. And so that would be true. You know, if there's a paradise that awaits us after death and it's eternal, well then, yeah, getting into it is the most important thing. And it's got to be the purpose of human life. But there's just no evidence to suggest that that is true, and abundant evidence to lead discerning people to believe that anyone who's convinced that that's true just hasn't reasoned honestly about you know what we know about the world and about the origins of those doctrines that we talk about, heaven and hell.
Så Harry säger två centrala saker här. Det ena är att bara för att det finns liksom objektivt mätbara värderingar eller handlingar som är bättre än andra handlingar, så behöver inte det betyda att det bara finns ett sätt att vara som är det moraliskt riktiga. Det kan finnas två olika typer av handlingar som är likvärdiga. Men det Harris intresserar sig för, det är det faktum att det också finns vissa handlingar och beteenden som bidrar till mindre välbefinnande och därigenom kan karakteriseras som mindre moraliska. Så det är det ena. Och det andra han pekar på, det är ju svårigheten att förhålla sig, i alla fall för Harris, till religion. Där Harris menar att religion kan alltid argumentera för att det vi upplever nu i det här livet, det är bara en liten parentes i relation till möjligheten att uppnå ett paradis eller åtminstone att undslippa helvetet. Och därför så kan en präst som har det trumfkortet kan alltid argumentera för att det är moraliskt riktigt att agera på ett sätt som är förenligt med den religionen, eftersom det i sin tur kommer leda då till att hamna i paradiset eller att slippa helvetet.
Och ett sånt resonemang kan man liksom inte komma runt om man pratar med en religiös person. Det är det han säger.
Det är Harris utmaning med religion egentligen, relation till den här vetenskapliga moraliska förhållningssättet.
Om man tänker sig vetenskap i lite historiskt perspektiv, så har vi liksom besvarat frågor, i alla fall naturvetenskap, kring grundläggande fysik och kemi och biologi, hur funkar en cell och hur många galaxer har vi, universum och liksom solsystemet och atomer och så vidare. Det här är liksom hårda fakta på något vis, men nu när vi i vår tidsålder börjar gå in på hjärnan och förstå hjärnan, i alla fall börjat skrapa på ytan vad gäller vår förståelse, så kommer ju forskning så småningom att kunna säga mer och mer om mänskliga egenskaper. Och i förlängningen då om ge sig in då på frågor om till exempel etik och moral och så. Det är ett nytt område vi kommer in på till följd av de framsteg som görs inom hjärnforskningen.
Precis, och även om Harris tror att vi kommer kunna använda neuroimaging, sådana här metoder, för att kunna värdera olika handlingar, så vill han egentligen mer diskutera generellt hur ska vetenskapen förhålla sig till den här typen av subjektiva upplevelser.
But more generally speaking, it's good to step back for a second and just think about what skepticism about the role of science here actually means. So if you accept the fact that human value and morality and goodness, the difference between good and evil, the difference between right and wrong, has to relate at some basic level to the experience of conscious creatures, you know, in particular human beings. It has to relate to the difference between extraordinary misery and extraordinary happiness. The moment you admit that, the moment you grant the connection to experience, whether it's actual or just possible experience, then to be doubtful about whether science has anything to say about value and morality is to be doubtful about whether science can ever understand human experience, you know, the difference between misery and well-being. Now, why would anyone doubt that, right? I mean, the human experience is arising on the basis of what human brains are doing, and obviously human brains are influenced by many things at many levels. They're influenced by genetics and the actually moment-to-moment physiology in a nervous system. They're influenced by every external input into the organism that is a human being. So we're talking about social relationships, we're talking about sociology, we're talking about economic events, we're talking about economics, we're talking about politics. We're talking about the sum total of influences in each moment to a human life. Now, there's just no question that science has something to say about all of those levels of reality. And in fact, I think there's very little doubt that it has everything to say about that, which is to say that if you're going to talk about something being true genetically or neurophysiologically or psychologically or sociologically or economically, you're talking about scientific facts. Now, it's true that our knowledge in all of these areas is pretty small at the moment compared to what it would ultimately be if we had a million years to think about these things. But the difference between good ideas and bad ideas in this space is increasingly clear, and on specific points, it's absolutely clear. And it's time we admitted that and realized that not all opinions are equivalent when you're talking about human well-being.
Men frågan är det verkligen rimligt att på det här sättet förhålla sig vetenskapligt och bara försöka maximera välbefinnande i någon slags altruistisk iver? Och jag tänker ett intressant exempel här, det är ju det här initiativet 80,000 hours av studenter, eller för detta studenter från Oxford, som har liksom tittat på olika karriärer som man kan välja för att undersöka i vilken karriär kan man göra den mest altruistiska liksom, betydelsen eller impacten. Om man har till exempel jämfört att vara läkare med att bli IT-miljonär som Bill Gates och starta en stor stiftelse som kan hjälpa fler människor, kommer fram till att just det är bättre att bli IT-miljonär och starta en stiftelse än att bli doktor. Och utifrån Harrys intresse i tibetansk buddhist så frågar honom, men är det inte egentligen så att det snarare är motivet än konsekvensen som är det som avgör om en handling är moralisk?
Yeah, that's a great question, because there is a bit of a paradox here, or at least there are ways in which the Buddhist emphasis doesn't capture all of what really concerns us. So, just to restate, I think what you were just getting at in another way, there are really two sides to being ethical. There's your experience of being ethical and how intending to do good things in the world makes you feel. And then there's just actually what happens in the world as a result of your actions. And it's possible for those two things to break apart. It's possible for you to be very effective at alleviating the suffering of other people because you have thought it through rationally, you've put systems in place that allow you to just marshal a maximum amount of your resources toward the best end. So let's say you've gone on the givewell.org website that ranks the best charities in the world, the most effective charities in the world, and you've taken the top five, and then you've apportioned automatically, you've garnished your own wages so that, you know, the top, you know, 50% of your earnings every month go directly to alleviate suffering through these most effective channels, but you've automated this. So this just happens automatically at your bank every month. Now, arguably, from the side of being an effective altruist, this is absolutely the best thing you could be doing. But this is now something that's happening out of sight and out of mind. It never occurs to you. At this point, you've been doing it for years. It hardly ever occurs to you that you're even doing this, right? So I could imagine it being possible in that circumstance for you to have really no connection to the effectiveness of what you're doing and to just have not much psychological benefit from it, right? Now, the psychological benefit is important. And I mean, and conversely, it's possible to be doing things that, you know, say meditating, you know, for 2 hours a day on how much you want to help other people, making, you know, small connections with other people that really matter to you, that are positive, that give you this very rewarding positive feedback loop so that you feel like a better and better person. The world treats you as a better and better person. Your mind becomes brightened by this on a hourly basis throughout your life. And yet you're not doing much of anything to really alleviate the greatest human needs, right? So that those two things break apart. I think what we want is we want both of them, right? We want to figure out how to maximize the good we can do in the world intelligently, and we want to make that feel as good as it possibly can. We want that. We want that to be as rewarding as anything we do. And so there's some art to, you know, to balancing those two things and to paying attention to the things you need to pay attention to and to design in your life in a way where the things that are good for the world are the things that you find rewarding to be engaged with. And that's to some degree the effort of an individual human being in the world, but I think it would also be the effort of institutions and societies to align our interests, you know, both personally and collectively better than they are.
Ja, det är ju en ganska ljus framtidsbild som Sam Harris faktiskt målar upp, där vi använder vetenskapen för att kunna värdera vilka handlingar som är moraliska eller inte moraliska.
Vilket gör att moral kommer utvecklas i takt med att vetenskap utvecklas.
Precis, så är det ju.
Vi hade den här diskussionen med Sam Harris då, som har gjort sig känd för att prata om moral och vetenskap, men han har också gjort sig känd för inom andra områden, och någonting som han har pratat om och blivit uppmärksammat för, det är risker med artificiell intelligens. Han höll ett TED-talk om det som har blivit väldigt uppmärksammat, och det ämnet tyckte vi var så spännande så vi valt att lägga det som ett eget avsnitt av Psykiatrikerna, och det blir följaktligen då nästa episod.
Och med det så får vi tacka för att ni har lyssnat på dagens avsnitt med Sam Harris om den vetenskapliga moralen.
Och vi vill också passa på att tacka Christer Sturemark på Fri Tanke Förlag som har hjälpt till att ordna den här intervjun med Sam Harris. Tack för att ni har lyssnat på Psykiatrikerna idag med mig, Anders Hansen, och med min kollega Simon Kjage.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.